Och sen får vi följa under alla säsonger vi har här också hur bra jag sköter den här blomman som står här.
Ja, det ska bli spännande.
Det kommer att vara vissa nästa vecka.
Jag vill lyckas döda en kaktus.
Hur länge behövde man hålla den ifrån vatten innan den strök med?
Nej, men jag trodde det var omöjligt att döda en kaktus. Jag trodde det var därför man hade en kaktus, för att den är liksom omöjlig att döda. Den var ganska stor och präktig och sådär. Och sen helt plötsligt kom jag hem en dag, då hade den bara vikt sig på mitten och bara hängde helt slak.
Men man kan ju övervattna kaktusar ganska lätt. Var inte det det du hade gjort då?
Jag misstänker att det var det jag gjort. Det var någon som ställde någon snabb diagnos när den hade okulär besiktat den över en bild och sa, jag tror att den har ruttnat inifrån Robert för att du har övervattnat den.
Ja, det är lite som när jag tittar på Thunder Rosa, då ruttnar jag inifrån.
Sloknar. Kommer se Chris få liksom dålig hållning och slokna framför Dynamite.
Ja. Och jag Chris Jericho. Det var jag som drog igång Please Retire Shanten.
Ja, bra, för att han svarade så jävla bra på den.
Ja, nu känns det också som att så här, nu håller folk på att ropa Please Retire av kärlek istället. De börjar ändå köpa, ja, Chris Jericho, den nya vansinniga karaktären. Och visst blev den också bättre när Big Bill också kommer in i kavaj och gör, ja, tummen upp och ler och såna här grejer.
Han har ju Big Bill har ju verkligen någon härlig karisma. Han verkar fatta det på något sätt. Han har ju för fan varit kung sen han kom till AEW, tycker jag. Även fast det är inte hans fel att han har varit i så här start-stop angles hela tiden. Han har ju alltid liksom presterat. Men man ser ju även det nu när han kommer in och ser ut som liksom, han gör ju precis som du sa förra veckan, Anders. Han gör det nog ännu lite bättre än Jericho på något sätt i den roll han har.
Ja, men verkligen. Han har ju verkligen satt sig under the learning tree här och kört om Jericho i karisma direkt. Men är det bara i wrestling som man har liksom en kavaj utan någonting under?
Det får vi hoppas.
Ja, wrestling och möjligtvis typ på så något suspekt kryp in på andra långgatan i Göteborg. Där kan det också finnas kavaj utan någonting under.
Ja, jag tänkte på det. Båda två hade det här. Kavaj utan skjorta eller tröja eller någonting.
Men jag tycker också, jag håller med dig där, Chris, att det känns som att Big Bill har typ alltid funkat. Alltså han var ju ändå bra med Starks också. Det var väl bara det att den fick liksom ingen svung, den storylinen. Men jag hoppas verkligen att han får... Jag hoppas att den här får bättre fäste. Vilket jag också tror den kommer göra eftersom det är Jericho. Och Jericho kommer liksom inte vara med i något slarv.
Nej, precis.
Och Ricky Starks, han har börjat knarrat som en rostig dörr. Han vet ju inte riktigt varför han inte får något telefonsamtal från AEW. Varför han inte är med på TV. Han verkar inte vara skadad eller någonting. Så det känns som att han kan vara lite sukt efter någonting annat.
Ja, men det är ju kanske också just därför som ingen ringer dig, Ricky Starks. För att du är på väg bort.
Ja. Ja, han är inte intelligent. Det kan vi ju inte ge.
Nej. Men vadå, du slapp väl Thunder Rosa på Dynamite? Men inte på Coalition, va? Där var hon.
Jag vet inte. Vet ni vad? Jag har ju fattat ett beslut att så länge Tony Khan inte bryr sig om Coalition så kommer inte jag göra det heller. Så att ni kommer få berätta för mig när jag ska börja bry mig i Collision. Jag har inte tittat på det på länge nu och jag känner att mitt liv är rikare på grund av det. Och jag hör ju att det är ännu rikare nu när jag slapp vissna som Roberts kaktus eftersom Thunder Rosa tydligen var med.
Ja, precis. Hon hade väl någon kort grej med Deonna där, har jag för mig.
Ja, jag tror det var det. Och jag kände också bara så här att jag tog mig an lite av Chris hat. För jag kände att den var så ointressant och ospännande. Jag var ju mest sugen på Collision för att jag ville se den här Dynamite Kid. Tommy Billington 2.0. Eller han heter väl... Jag vet inte, heter Dynamite Kid också Tommy Billington? Eller heter han Tom Billington?
Han heter ju Tom Billington. Dynamite Kid.
Och det här var brorsonen eller någonting? Eller vad var det?
Systerson tror jag var till och med.
Systersonen, ja.
Och det har jag ju faktiskt sett på X, så jag kan ju faktiskt vara med och tycka till och prata om det här. Det är bra att bara få ta russinen ur kakan när det är Collision, känner jag.
Ja, man gick emot Dax och jag tyckte att det var en helt okej pro-wrestling-match. Nu var det väl lite mer visa upp Dynamite Kid-showman här då. Men det var ändå kul att han var en reinkarnation av Dynamite Kid. Alltså till utseendet och att han hade så här gamla tights väldigt högt uppe på magen. Det uppskattade jag också. Ja.
jag tycker på något sätt att han axlar ju rollen att vara systerson till Tom Billington mer än Lexis King axlar rollen att vara son till Brian Pillman när det kommer till brottning.
Ja, verkligen. Fan, men och nu höll jag på att börja hyvla av Lex. Heter han Lexis King? Jag vet inte ens vad han heter där eller borta.
Mm.
Jag har ju typ inte sett någonting. Jag har sett han glida in på en tron en gång och tyckte det var pajet. Sen har jag inte sett någonting mer av han på NXT, så jag kanske inte ska uttala mig. Men han gjorde ju inte heller jättemycket bra intryck, tycker jag, på eller AEW när han var där.
Nej, verkligen inte.
Man har väl sett någon sådär special, NXT special, men jag vet inte om jag har sett... Förutom den första matchen med honom i NXT, så vet jag katten om jag har sett honom så mycket. Så jag vet inte hur mycket är han med egentligen.
De har kanske upptäckt både AEW och vi upptäckte att det inte var så spännande.
Ni kan skriva här neran om man är med jättemycket. Men jag får inte känslan av det i alla fall.
Inte jag heller.
Det var ju också som när vi höll på förra veckan och pratade om vilken gala var det som världsmästarmatchen inte var sist. Och så var det typ förra galan när Sting retirade. Då var ju den sist och världsmästarmatchen var gången innan. Så att man har ju ett kort minne när det gäller både den här podden men också när det gäller wrestling. Men jag har ju bara sett små fragment av Dynamite Kid, så att jag kan ju typ ingenting om honom. Men snacket på stan är ju att han brottades väldigt lik Dynamite Kid också.
Ja, en oerfaren Dynamite Kid. Man ska ju alltså... Dynamite Kid, han var ju så jävla före sin tid. Och sen så var han ju så jävla... Alltså, ta Chris Benoits intensitet och skruva upp den lite. Och gör honom dessutom på dåligt humör, likt Scott Steiner. Då har du liksom Tom Billington.
Men det... Än så länge vet vi inte någonting om det här bara är en engångsgrej som han är med, eller?
Jag har inte sett någonting om att han är All Elite eller något sånt där, men...
Nej.
Han fick ju ändå ganska mycket tid och sådär, så det kändes ändå som att de verkligen ville visa upp honom.
Jo, det kände jag också, att han gav ju lite motstånd liksom.
Jag tycker mer han såg ut som den här Jeremy Allen White, utan volym i håret. Ni vet, han i The Bear och han som spelar Texas Tornado i Iron Claw.
Ja.
Ja, men då har du rätt i. Han hade nog lite av hans drag.
Ja, han var ju en mer slimmad variant av Dynamite Kid i alla fall, för Dynamite Kid var ju ganska krallig. Ja, han var nog lik den här Jeremy Allen White.
Man Dynamite Kid innan steroider möjligen.
Jo, precis.
Ja, exakt.
Körde i 90 grader.
Ja, men det var väl det. Och sen så tyckte jag Hooks video på Collision, den som jag redan hade sett, för Anders hade ju skickat den i våran chatt. Men fan, mer sånt när han bara sitter på gata och klipper en promo på The Learning Tree. Det behövs inte så mycket mer än just det.
Och det är det vi har sagt, att liksom, fan, använd deras styrkor. Gör som Paul Heyman. De behöver inte stå inför live-publik och prata om de inte kan det. Ge dem en kameraman med flera tagningar. Så behöver ni bara få 20 sekunder. Naila det en av 40 gånger så har ni magi sen. Och den här promon var ju toppen.
Ja, och vad heter det? Som sagt, på Dynamite så envisade de sig med att ha med honom i ringen igen och pratandes och sådär. Nu lät han micken göra pratet genom att slå Jericho huvudet, men han har ju en väldigt märkligt puffig frisyr, tycker jag nu. Från början så var det en sådär She's All That, eller vad jag kallar det, den där.
Nej. Something About Mary.
Den där Mary-frisyren han har ju i början, men just nu har han ju bara som en puffig hjälm på något sätt. Han blev ju Dark Helmet.
Ja, jag tycker han har toppen frisyr. Ja. Du som här, det är otroligt mycket volym i det håret.
Ja, verkligen. Men han var ju tre som sagt, han ska vara på gatan i en mössa eller en hatt eller någon hatt. Mössa ska han ha.
Han är lite som mig i min ungdom. Alltså, jag ville ju ha så stort hår som möjligt. Och sen till slut så insåg jag liksom, du vet, man ser sig själv så mycket så att man slutar se hur stort håret är. Så det bara blir större och större. Du vet, hängde upp och ner och så bara tömde en hel sprayburk i håret. Så det bara stod upp. Och alla sa, ska du inte lugna dig med hårspray, Robert? Vadå? Det är väl ingen hårspray i det här håret? Det är ju platt.
Så du får nostalgiska känslor liksom när du ser ihop bara. Det är därför som du gillar honom så mycket.
Det och när Chris pratar om bojkott. Jag älskar ändå det här att man bojkottar någonting. Skiter Tony Khan i Coalition, då kommer Chris bojkotta Coalition. Hela min ungdom bestod av bojkott.
Ja, men jag kände det. Och jag tycker att det har varit så tydligt att Coalition är en uppvisningsshow på något sätt. Och jag vet inte om jag behöver det i mitt liv. Jag vill tycka bra om AEW, så tar jag Dynamite istället.
Och sen har det varit Edge eller Adam Copeland show också. Collision. Då var det mycket...
Jo, men bara matcher. Han har haft sin Cope Open.
Ja, och sen hade han den här barbed wire cage match inbjudan varianten hade han väl också där på Collision, tror jag.
Ja, precis. Sen blev han av med vikselringen på Dynamite.
Ja, jag tyckte det var bra. Fan, jag tycker att Malakai Black var riktigt bra, både i ringen i... Ja, men när de hade en promo i ringen när de då attackerar Cope och tar av honom vixelringen, samtidigt som han är den som har tuppat av snabbast av en sleeper, trots att det var Brutus the Barber Beefcakes finisher, så är det ingen som har somnat så fort av en sleeper i en wrestlingring någonsin, så att Buddy Matthews kan ta av honom ringen. Men där tyckte jag att Malakai var toppen, och sen även när de följde upp det med ett videopaket när han stod med ringen, tyckte jag också Malakai var toppen, så det var jättebra.
Jag håller med. Det jag reagerade på samma sak. Det också var att han somnade väldigt fort. Men det var inte Tony Schiavone som också bara fick säga det. Så, oj, ja, han somnar fort. Ja, det är ju en sleeper. Den är ju, det är ju farlig. Sen så också reagerade jag att han hade en sån himla ful vigselring. Vilken bjässe till ring det var det där. Det såg ut som en sån här som man stoppar ner en femma och vred om i en automat och fick ut en sån här liten plastboll. En sån ring såg det ut som att det var.
En sån där med en klubba på.
Ja. Ja, men jag känner mig ganska nöjd med hela Dynamitet. Jag tyckte att gillade också att man fick se, jag har inte sett någonting av New Japan Pro Wrestling Resurgence galan, men de visade ju att Bucks och Perry var där och tog ut Eddie Kingston efter att han förlorade en no rope match mot Gabe Kidd.
Mm, han verkar ha brutit benet.
Ja, han är skadad. Först så tänkte jag att det där var alltså fake skada, men det verkar ju ändå vara shotskada. Man såg ju också vi fick ju se bilder där han åkte på den här suplexen från ringkanten ner på ett bord. Mm. Och tydligen ska han ju legat ganska länge efteråt på galan också och varit utslagen efter att han hade åkt på det där. Så att det är nog en tjottskada det där.
Ja, han la ut någon bild på X om eller Instagram, jag kommer inte ihåg vilket. Där hela benet var liksom i en sån här kompressions... ärm eller vad man ska säga. Inte gipsad men i någon kompressionsärm. Så att jag misstänker att det kan vara lite allvarligt. Och som sagt, genom att Darby Allen kommer tillbaka och blivit påkörd av en buss och är mindre skadad och ska vara med i matchen, så känns det väl som att ganska allvarligt måste det väl vara.
Men det man kan säga då för...
Jag ska sammanfatta här.
Okej, bra. Jag vill sätta det i kontext för att det annars blir så rörigt.
Ja, men jag lovar. Jag ska sätta det i kontext här. Ja. Det var ju så roligt för vi fantiserade ju förra veckan om att FTR skulle knuffas bort av Darby eller någon annan sån AEW original. Men då blev det liksom Eddie som blev ersatt då av nyss nämnda Darby istället. Det här blev ju då varse om efter att Okada mötte Dax om kontinentaltiteln. Som för övrigt var en pangmatch. Även om publiken var trötta så var det en bra match. De hämtades lite i slutet, det kan jag ge dem. Men jag tyckte ändå att det var provocerande vad de var ointresserade av matchen inledningsvis. Men då blev det i alla fall då stökigt mellan hela Anarchy in the Arena ensemblen. Efter att Okada hade vunnit. Och då kommer då Darby inspringandes i någon sorts stor rosa fluffig päls och skateboard. Och ger sig på då Bucks och Perry. Men man undrar ju hur panikinringd han är till den här matchen. Eftersom han då har precis blivit påkörd av en buss. Jag tror också, vi fick inte se det, men jag vet inte, jag tror att det var Brian Alvarez som pratade om det. Att han hade klippt en promo sen efteråt också. Där han har sagt att så här, jag är inte 100%, plus att jag tror att jag fick en hjärnskakning nu, så jag ska åka direkt till akuten efter det här.
Ja, han hade ju legat, han hade legat under ringen, och när de hade gjort en superplex i ringen så hade det slagit ner någon bjälke i huvudet på honom, sa han.
Åh oh, nej, fan. Oh, fan. Men vad heter det, det var ju synd, för vi ville ju som sagt, fan, det hade passat bättre med Darby. Det är så synd då att det är just Eddie Kingston som passar bra för att stå upp, att det inte då är Cash eller Dax som försvinner, utan de är kvar. Vi fick liksom, det är som den här monkeys på-grejen, att man önskar dem något gott, men det för något ont med sig också. Det var jävligt synd alltså.
Ja, men så man undrar ju ändå då vem annars då som skulle kunna komma in där. Ifall nu Darby har åkt på en hjärnskakning och inte kan gå den här matchen nästa helg. För en panik ingen då. Sam Guevara. Men han är så jävla heel ändå hos publiken, så det spelar ju ingen roll.
Ifall han, Ricky Starks kommer.
Nej, då får fan Sting får komma ut ur retirement och göra en sista jävla match. Men nu, du var helt nöjd med Dynamite. Jag har två saker som jag störde mig på rejält. Ett, varför fick Jungle Boy sitta och vara kommentator? Det sänkte ju hans aktie något jävulst.
Ja, han var en karisma vakuum där. Men det enda bra han gjorde var ju att tömma Ric Flair energidrycken över Tony Schiavone, och Tony Schiavone satt och såg ut som en blöt hund därefter, men det var...
Ja, men det hade han ju kunnat gjort ändå. Ja, liksom, efter
absolut
matchen.
Han inte gjort för att vara kommentator, och det är han inte.
Nej, det var, jag håller med om, det var absolut inte bra heller. Det tycker jag inte det var bra. Men däremot så tycker jag att hela det segmentet var bra. Alltså jag gillade att Bucks sparkade Christopher Daniels efter deras match på Dynamite mot Matt Sydal och Christopher Daniels. Och den här Perry Lesk-grejen över Tony Schiavone, för det blir så omoget och girigt, och det klär deras heel EVP-roll.
Men jag måste ju få, fan, alltså det var en typ, nu var inte matchen 20 minuter, men den kändes som 20 minuter. Den kan ha varit 20 minuter, men det var ju en svinlång match där Young Bucks hade svinsvårt att vinna över Matt Sydal och Christopher Daniels. Det är ju inte bra. Alltså det där var ju återigen så här, varför har de en competitive match där? Gå in, vinna över dem, gör det där segmentet, gå vidare.
Det var så är det ju, och det är lite samma sak nog, för att de försöker ju boka Brian Cage lite starkare, men även där att Swerve ska ha en competitive match mot honom.
Ja, vad gjorde den där för någon? Den var alltså, nu går jag igång. Jag hade ju glömt att jag var jätteirriterad på det. Alltså,
men det är ju, vad heter det, bara som jag sa förra veckan, att de bokade ju för TV att Embassy vände sig mot Swerve, och nu så har de en massa TV-matcher fram tills.
Ja, men han kan ju vinna på 5 minuter. Han behöver ju ta en competitive match mot jävla Brian Cage. Brian Cage vinner ju inget på den där matchen. Det är ingen som vill se honom mer nu. Och det fick ju inte Swerve att se ut som en jävla stjärna liksom. Det var så jävla snedsteg.
Det enda bra där var ju att det ledde ju till att de knöt ihop säcken då med den här Nick Wayne, när Swerve och AR Fox attackerade Nick Wayne hemma hos honom, och nu så gjorde The Patriarchy exakt samma sak, och Nick Wayne fick slå Swerves familjefoto i huvudet på Swerve då istället.
Ja, och jag måste bara få vara arg på matchen lite innan. Jag måste bara få säga det här, att det hade de kunnat knyta ihop, och de hade kunnat gjort det, men han hade kunnat få vinna på 5 minuter och sett stark ut och varit deras mästare. Det här gjorde ingenting för någon, det var jättedåligt. Men det som kom efter var toppen. Och Robert, jag tänkte på dig något jävulskt när det var så pass starkt tryck av blodet ur Swerve så att det såg ut som att det var en pinne som stack ut, för att det var liksom ingen paus i blodet, och tänkte att det här tycker jag är obekvämt. Undrar hur obekvämt Robert tycker det.
Nej, det var vidrigt, var det vidrigt. Nej, men jag håller med er att det gäller båda de här matcherna. Alltså jag tycker att det var bra för att det var så bra grejer som kom efteråt. Den här grejen att de sparkar Christopher Daniels efteråt, och att han häller en läsk på Tony Schiavone efteråt, det gjorde att jag ändå så här tyckte att hela den här grejen var bra. Och samma sak med Swerve Cage-matchen. Jag skiter väl i matchen, men grejen efteråt gjorde att det var bra, så att jag lämnar ändå med en känsla av att ja, men det här var ganska bra ändå. Och jag tycker att det är smart av dem. Alltså, bättre det än att det bara är en jävla lång och tråkig match mellan Swerve och Brian Cage, och en helt oväsentlig match mellan Matt Sydal, Christopher Daniels och Bucks.
Så att, ja, men det är det jag menar, är att man kan ju kapa det där och ge en 7 minuters match till två andra. Alltså, de skulle ju lätt kunna ta bort totalt 14 minuter av de här två matcherna totalt, och liksom highlighta mer av det här supermassiva rostern de har och bygga mer. Det är ju det som är irriterande. De får jättegärna ha matcherna, men få rätt personer att se stark ut. Allt behöver inte vara... Vi tror inte att Christopher Daniels kommer vinna mot Young Bucks. Ingen tror det. Ingen, inte ens hans mamma tror det.
Nej.
Men det som Brian Cage ska ha ifrån den här matchen i alla fall är att han inte spexade till det så mycket som han brukar göra. Han brukar komma in som någon tigermasken eller han kommer in som Sting eller någonting. Men nu kom han bara in i småbyxor, svarta småbyxor och var lite mer anonym och var en tuffing i alla fall. Så det tycker jag det ska han ha med sig. Så det var bra.
Och nu min sista grej som jag störde mig på. Jag glömde bort att jag störde mig på småbyxan Brian Cage. Det är ju att när de i inledningsmatchen då ska vi ju få vilka är det som möts? Det är ju inför den här Anarchy in the Arena på något sätt. Det är ju Brian Danielson och Mox mot, ja just det, mot Jeff Cobb och Kyle Fletcher. Och då ska de göra någon sån här preview kring Anarchy in the Arena genom att de ska spela Brian Danielsons jävla låt om och om igen i början. Och vad är det för låt att fightas till? Jag höll ju på att vilja stänga av Dynamite då.
Skulle det vara Final Countdown som de körde?
Eller
det? Ja, bättre det.
Jag kanske inte är den delen på
repeat. Det får vara den radio edit som vi har i våran spellista på P4. Där det där långa, långa brummandet i starten är bortklippt. Går direkt på karaktäristiska.
Ja. Men jag tyckte, om vi ska hoppa tillbaka lite grann gällande det här med att Malakai snodde ringen av Adam Copeland och så vidare. Jag tycker det är lite märkligt att de har både att de tar ringen och att de har det här andra videopaketet på samma show. Det är som att de är så nervös över att fans bara tittar på en show så att de vill pressa ihop alla storybeats på en show. De skulle ju kunna ha den här det andra videopaketsgrejen typ på Collision eller Rampage eller någonting, om de hade haft lite mer
inte.
Nej, det är ju det jag vet. Att, vad heter det? De har ju ingenting som går framåt på Collision eller Rampage oftast. Det är liksom...
Jag vet ju att folk gör som Chris, att de skiter i Collision. Ja. Det är folk tittar inte på båda.
Men jag förstår det du säger, Anders, men jag tyckte på något sätt att det var skönt att de för en gångs skull inte körde med det här alla segment isolerade händelser. För det tycker jag AEW lider av. Det är ett Excel-ark. Vi har segment A, B, C, D och så vidare, men inget av dem hänger ihop. Medan på WWE-program så har vi ofta en tråd på showen, så de bygger mot något. Och sen så, vad heter det, kan de även nu ännu mer då korspollineras lite så att det kommer saker från olika storylines och så vidare. Och det har ju helt försvunnit ifrån AEW, tyvärr. Det vi hade nu var att det var en countdown till när matchen mellan Brian Cage och Swerve skulle gå. Det var det vi fick i högra hörnet under hela showen.
Det är också, vad är det att skylta med? Vad är det att ha en countdown till?
Exakt.
Ja, och sen så vet du att de även... när du säger att var de här tre sakerna som du störde dig på, så blir jag lite glad, Chris, att Mercedes inte var med i det här. För jag tyckte att Mercedes var riktigt bra den här veckan.
Det var hon inte. Men Willow var ju för fan magisk.
Ja. Men jag tycker i alla fall att hon har... nu har de anammat mer att hon är en heel. Att de godtar att hon inte ska försöka sälja in som vara face, liksom. Och jag tycker att det var ett snyggt avslut ändå på... segmentet i ringen, att hon powerbombade Mercedes genom bordet.
Ja, men det var ju Willows förtjänst. Willow rev ju huset här när hon satte Mercedes genom det där bordet. Det var underbart. Jag tänkte bara satsa pengarna på Willow och Tony Khan. Där har ju framtiden står. Men har ju lagt alla pengar på fel krake. Det är tydligt det. Och jag var tvungen, för när jag såg Mercedes Moné i den här promon här också, så tänkte jag, för jag tycker inte att hon var bra här heller. Och då tänkte jag så här, vad fan, är hon inte bra? Har jag levt i någon falsk föreställning att hon har varit bra? Så jag började YouTubea gamla Sasha Banks promos. Och Chris har ju rätt. Hon har ju fan aldrig varit bra.
Nej, jag säger ju det.
Fast hon har ju levt mycket på det här när hon snodde diademet av Izzy. Det har gett henne 10 år liksom på sin karriär, på att hon var en sån perfekt heel då och snodde saker ifrån ett barn liksom.
Men jag tänker så här, hon var ju, hennes storhetstid, det var ju under det super Vince McMahon kontrollerade WWE, när det var super mycket manus och så vidare. Då tror jag att hennes bristande promokunskap inte var lika tydlig, för om vi kommer ihåg när Roman körde promos när Vince styrde, så det lät ju bedrövligt också. Han kunde ju inte formulera sig heller, och det var många andra som var betydligt sämre då. Nu är hon i en miljö där ingen är styrd av Vince, för att ingen är styrd av någon i AEW. Nej, nu raljerar jag. Men alltså, hon är i ett ställe där det är ett helt annan promomiljö, och hon framstår ju träig och liksom okarismatisk, tycker jag.
Det är som att hon inte vet bättre. Hon kan typ bara det där.
Men hon har ju fått sin egen writer, vad det låter som, så att det är väl därför som hon skiljer sig
så mycket pengar i sjön.
Ja, precis. Hon skiljer sig så mycket från alla andra, men det blir ju därför som hon kommer vara perfekt som heel också sen.
Ja, men det där kommer för att äta upp, Anders. Det är okay, Willow då, som är stjärnan. Alltså, det som händer...
Jag säger ingenting negativt om Willow. Jag säger bara att Mercedes kan vara bra också.
Men det ska ju bli intressant att se ändå vad han gör. För att, jag menar, Mercedes kommer ju ta titeln av Willow på Double or Nothing. Hon kan ju inte komma och göra sin första match och förlora. Det kommer ju inte hända. Men det kanske är bara bra för Willow att hon får då jaga titeln istället.
Ja, men för att förklara för er som inte har sett Dynamite, och det som händer är att de sitter och pratar vid ett bord. Jag vet inte om det var en contract signing eller vad fan det var, det kommer jag inte ihåg. Men de satt och pratar vid ett bord och har lite fram och tillbaka, och det slutar med att Willow gör en doctor bomb på Mercedes Moné genom bordet, och publiken poppar högst och mest under hela Dynamite på just den spotten. Och även jag, för att det var kung var det.
Ja, men som sagt, det är ju jag ska inte ge för mycket kanske för tipsets skull, men det är ju ganska klart att hon kommer vinna Mercedes, genom att Willow ska ju ha någon match emot Tam Nakano här under veckan, och då hade ju, jag vet inte om det var på Wrestling Observer som hon sa, att AEW hade varit väldigt tydlig med Stardom och sagt att det måste vara den här veckan om det ska vara titelförsvar. Eller det måste vara den här veckan som matchen ska vara för Willow. Så att det pekar ju emot att hon kommer bli av med titeln.
Ja, men det är ju självklart. Men hade det varit en annan tid på territorietiden, då hade den som satt där med boken bokat om efter den där spotten, tror jag.
Men det var konstigt att de hade dels den här contract signingen, och att de hade, vad heter det, Will Ospreay, den här face-offen. Will Ospreay,
det var bra, tyckte jag.
Ja, men det var också, det var bra, men då hade de satt dem block i block med varann. Kan de inte ha den ena första timmen och den andra timmen då, eller någonting?
Nej. Det är ju det här som är så konstigt. Han kan inte formatera TV. Men, vad heter det, jag tycker väl inte att det var det starkaste av Will Ospreay, men jag tycker Roderick, det var befriande att se Roderick Strong göra en seriös promo och visa riktiga känslor, eller vad fan man ska säga.
Verkligen. Det kändes som att han var laddad med riktiga känslor hela den här promon. Så det gillade jag jättemycket. Jag gillade också när Samoa Joe kom in och skällde på Hook för att han hängde med Shibata, eller för att han ägnade tid åt... Nej, det var Shibata, va? Han tyckte bara, varför hänger omkring med den där trasiga gamla nacken?
Ja, och Shibatas musik, den gör sig inte bra till Run-Ins. Att det börjar ett litet sen-intro när han ska komma in och rädda Hook. Inte bra.
Jag hoppas de har den på Anarchy in the Arena.
Det blir som, vad heter det, vi har ju, jag brukar göra quiz på jobbet på torsdagarna, och då så hade jag tidslinje idag som jag hade delat ut på fikat. Och då, vad heter det, så drog jag igång Jeopardy, den här amerikanska Jeopardy-låten på repeat. Så det gick di. Så den borde de ha på Anarchy in the Arena. Men man kände så här, efter en minut med den där, och jag skulle ha den i 9 minuter eller någonting, kände man att det blir som tortyr.
Jag vill surfa över till WWE här nu, ifall ni inte lämnar några stora protester.
Surfa på.
Jag vet inte om jag fått dem bakfoten, men jag trodde att King och Queen of the Ring skulle generera en världsmästartitelmatch.
Nej, det genererar en krona på huvudet, tror jag.
Det är bara det, för att jag blev så paff när Nicolas presenterade Codys nästa motståndare för titeln på SmackDown då, som Logan Paul.
Men det var en bra nästa motståndare, tycker jag. Och att det är båda titlarna på spel också bra.
Är det det? Cody har ju babblat i det. Han lägger ut på internet om att det är det. Men det har ju inte annat...
Det är sagt liksom någonting om det.
Nej, precis.
De kommunicerade ju att det var champion. De sa på SmackDown sa de ju champion versus champion. Och det tror de sa på Raw också. Jag tror inte de sa att det var båda titlarna som skulle vara på spel.
De sa det i ringen när de körde promon mot varann. Så sa ju båda det.
De sa bara it's a champion versus champion. De sa väl inte att
nej, han, båda. Cody sa att han skulle ha bägge bältena.
Ja, det är precis. Han sa att om jag vinner United States-bältet så kommer jag vara en grand champion, eller vad katten det heter.
Grand slam champion.
Grand slam champion, ja, precis. Men som sagt, det är ju bara Cody som har sagt det i alla fall. Så har han lurat in det här i att han, det måste vara om titeln nu? Det känns luddigt.
Men det blir ju spännande ifall det är en titel mot titelmatch. Jag tycker att det här var kul att de stänker upp Logan Paul dit. Och om det gäller båda titlarna, absolut. Det blir bara ännu mer spännande vem av dem som ska vinna dem. Och varför de ska de kanske då smälta ihop titlarna. Fast vill de inte ha en US-titel ändå där på SmackDown?
Det tror jag. Men vad heter det? Jag vet inte. Jag tyckte det här segmentet var svinbra. Jag tycker matchen känns jätterolig och ja, jag vet inte. Och att det är så här titel mot titel. Jag får ju en av mina så här första stora moments i wrestlingen. Det var ju att se Hogan mot Warrior, title versus title.
Ja, nej, men jag kiklas också av det. Och jag tycker också att deras tätt på SmackDown var bra. De byggde den bra. Jag tycker att de byggde det här bättre än vad de gjorde Cody AJ Styles. Alltså jag var genast mycket mer sugen på den här matchen än vad jag var på att se Cody mot AJ på Backlash. Så att det var överraskande också och kändes fräscht med Logan Paul. Ja. Det gillar jag.
Men hur tror ni det kommer gå nu då i vad heter det, King of the Ring? Nu är det Gunther mot Jey Uso i semien där på, eller Raw-finalen. Står ni fast vid att det kommer vara Jey där? Fast jag övertar det här Chris till slut att det skulle vara Gunther som gick till final, eller hur var det där?
Nej, men Gunther tror jag. Det var ju snarare det att övertala mig att, vad heter det, att Ilja skulle gå vidare. För att jag trodde ju att Jay skulle, jag trodde ju att här skulle finalen se ut från början. Sen så litar jag på din magkänsla, för jag har stor respekt för den. Det har jag fortfarande. Men vad heter det, det kändes väldigt att jag, fan, jag hade suttit och svurit om det var tipset. Men jag tror nog fortfarande att det är Gunther som tar hem hela skiten, det tror jag.
Han är smart här, Anders. Nu försöker jag liksom kalibrera det här som att det var någonting annat vi fokuserade på. Det var Ilja och Jey Uso som du krigade för. Så att både jag och Chris var inne på att Gunther kommer att vinna den här. Det tror jag du också var, att han skulle vinna. Men det var ju oroväckande scener på Raw när Gunther gjorde entré. Eller när det var Drew som gjorde entré i den där långa, fina kameraåkningen som de nu gör. Då. En vägs kameraåkning.
Mm.
Och man då ser att han går förbi två glasmontrar med en kungakrona och en drottningkrona. Alltså, se Gunther i den jävla kronan. Jag kommer spy rakt ut om han sätter den här på sitt hund. Det är Tiffany Stratton som möjligen skulle kunna klä i att gå omkring i en drottningkrona. Jag menar, det är också om de skulle sätta den på Io eller Bianca eller Jade Cargill. Fy fan, då spyr jag också. Fy fan.
Ja, men Jade Cargill skulle väl kunna klä i ett diadem eller något. Kan hon inte smälta ner det där? Och jag tänker att Io Sky skulle ju kunna styla om den när hon är The Empress of the Sky. Nej, hon är ju, vad är hon för någonting of the sky?
Och den fyller zombie igen när hon går in i alla fall.
Ja, men hon är ju någonting of the sky. Det är ju hennes tilltal. Men hon kan väl inte vara Empress, för det är Asuka som är The Empress of Tomorrow.
Drunken zombie of the sky.
Ja, hon är ju någonting of the sky.
Nej, men hon är väl Empress och Emperor. Nej,
nej, genius. Är inte The Genius of the Sky eller något sånt där?
Ja, det är hon nog. Ja, då har man ingen krona, jag tar tillbaka.
Vad är det va? Geniet.
Geniet av skyn. Hon är pilot.
Jätteduktig pilot är hon.
Ja.
Ja, nej, men jag vet inte, Anders, vem det är som kommer vinna de här två. Jag blir också lite så här, kommer de... För när Jax avancerade ju, vann över Naomi, möter Jade Cargill näst. Wow, den matchen känns som att den kan gå illa. En grön Jade Cargill och en galen Nia Jax. Här hoppas jag ju att Jade får vinna på under 4,5 grepp. För att annars kommer den här matchen riskera att bli en katastrof.
Men vi hoppas väl på någon så här superfränt power move från Jade i den matchen. Det känns ju som att det är det de bygger den till.
Ja, men att det får räcka med ett superfränt power mode. Sen behöver det inte vara någonting mer.
Nej.
Ju längre den är, desto mer riskerar den att bli bedrövlig.
Ja, gud ja.
Hon ska kasta runt henne som hon gjorde med Sky Blue.
Och Bianca Belair också då vidare. Mosade Candice LeRae. Candice LeRae och Baron Corbin. Jag vet inte vem de har retat upp. De ser inte bra ut. De ser ut som riktiga losers båda två.
Men jag tyckte Baron Corbin var svinbra i sin match.
Men var han blev uppdraftad igen till SmackDown och har förlorat allt sedan dess.
Han har väl bara gått en match, va?
Ja, kanske det. Det är ju för sig mer än vad fan var det mer de draftade?
Giovanni Vinci har de ju...
Var det Braun Breaker? Fast han var på Raw i och för sig.
Ja, han får inte vara med. Det är ju hans grej.
Ja, just det.
Han får ju inte vara med i turneringen.
Ja, men Bianca Belair mot Jade Cargill, kan det bli semifinalen? Eller?
Ja.
Nej,
ja, men det misstänker jag. Nej, jag tror att det blir Bianca mot Jade så att de ska tisa deras breakup som kommer komma någon gång.
Jag tror fan Jade blir Queen of the Ring.
Ja, jag tror att det är någon därifrån SmackDown-sidan i alla fall som kommer att bli Queen of the Ring. Och Raw-sidan på här sidan.
Jag tror på Jade eller Tiffany Stratton.
Jag vill nog Tiffany Stratton egentligen, men jag tror på Jade faktiskt.
Jag tror att det blir en face och en heel. Väljer de att sätta den på Jey Uso, då tror jag det blir Tiffany Stratton. Och väljer de att sätta den på Gunther, då tror jag det blir Jade Cargill.
Men vilka killar är det från SmackDown-sidan?
På SmackDown-sidan så har vi de kvartsfinalerna då, som går imorgon på SmackDown är Randy Orton mot Carmelo Hayes och LA Knight mot Tama Tonga. Men jag tror inte att det ska vara om de ska hotshotta Carmelo Hayes då kanske att han skulle kunna vinna. Men jag tror att det är någon av Gunther och Jey Uso som vinner.
Ja, det håller jag med om. Inget av de där namnen lät som att de borde vara King of the Ring.
Det blev ju inte Bobby Lashley mot Tama Tonga, utan det blev ju Angelo Dawkins, för Bobby Lashley är skadad. Jag undrar om Tonga hade fått köra över Bobby Lashley på samma sätt som han körde över Dawkins. 2 minuter då nu matchen var. Nu var det för mycket stök runt om, men ändå.
Jag tyckte att matchen var mycket längre än vad jag trodde. Alltså jag tyckte Dawkins fick se 1000 gånger bättre ut än vad jag förväntade mig när de berättade att det var han som skulle ersätta Bobby Lashley faktiskt.
Jag håller faktiskt med om att den känns lång, men nu sitter jag och tittar på Wikipedia här och då står det 2:28.
Det kändes verkligen längre, det var märkligt.
Tror ni han är skadad på riktigt Bobby Lashley, eller var det en panikåtgärd för att de insåg att fan, vi kan inte låta Bobby Lashley förlora mot Tama Tonga, vi kan inte låta Tama Tonga förlora första matchen heller?
Nej, jag tror att det var en panikåtgärd. Eller ja, panikåtgärd.
Ja, sen var det faktiskt ett bra main event också, Orton AJ på King of the Ring där. Men som du sa, Anders, Orton är vidare så att han vann den matchen.
Mm. Precis. Ja, AJ han fortsätter att leverera bra men ändå menlösa matcher på något sätt.
Jag tänkte på något ni sa där, att de höll på att tisa lite Jade och Bianca Belair. För de kom in, de mötte ju varandra när Jades match var slut, började ju Bianca Belair och sådana här saker. Det kändes ju också som att så, de teasar ju lite också att de är vänner och de är tag teammästare, men de kan ju också bli de som de möts i Queen of the Ring-turneringen. Men de höll ju också på så med Gunther och Ilja Dragunov. Mm. Och som att de körde liksom videopaket från NXT, och stod inte Gunther där bak och lurkade också när Ilja hade någon intervju där på Raw?
Jo, och de bygger ju verkligen upp till att den matchen, Triple H vet ju att folk suktar efter den, så att det var väl kanske lite ivrigt tänkt av mig att de skulle slänga iväg den direkt i en semifinal på King of the Ring liksom, men det kändes lite konstigt att Ilja förlorade rent emot Jay bara så här tidigt, eller?
Nej, vi trodde ju det förra veckan tills du ljög för oss. Nej. Nej, jag tycker det känns ganska naturligt. Jay Uso är ju superöver.
Så jävla över. Oförtjänt över, tycker jag. Ja. Alltså, men är han inte också mest över i sitt intro? För sen när han börjar brottas, det är ju inte Ilja Dragunov.
Nej, det är inte Ilja Dragunov, men sen så det är inte en publik som behöver Ilja Dragunov heller på många av WWE's shower. Och han är väl habil i ringen. Han ska ju inte möta sin brorsa, det har vi ju sett. Men jag tror ju liksom att han är ju över när han kör promos också. Hans svagaste är väl hans brottning, och han är ju inte en klappkastbrottare.
Nej. Nej, det håller jag med om. Och nu hade de lärt sig också att de skulle ha flashlighten på bombomilen.
Ja, jag såg det. Men, nej, men jag håller med. Okej, wrestlinghjärtat Anders svarar. Ja, det var förvånande. Att det kändes konstigt att gilla Dragon och vann.
Men och han sparkade ur hans specialar också, eller den här H-bomb, eller vad katten den heter.
Det gjorde han.
Ja, nej, det är hög lite i hjärtat. Men jag tror också kanske att de mer håller på att smörja upp det där till en match. Och så kanske han ska förlora mot Gunter också, för att sen då fasas in i Imperium. För dit måste han. Det är slutdestinationen för Ilja Dragunov.
Ja, dit måste han.
Ja, jag tror han kommer att kunna vara facet. Motståndaren till Gunter.
Men fan vilken jävla promo han klippte Kaiser, eller Marcel Bartel, så du också fattar vem vi pratar om, Anders. Alltså han hyvlade ju av Sheamus på ett sånt exemplariskt sätt. Jag blev så jävla sugen på serien här. Mycket bra snack. Han kommer ju förlora så du sjunger om det. Men jag gillar hur han snackade upp den. Tuppade sig. Det var bra.
Det här var inte med på YouTube, så jag missat helt. Vad roligt att höra att han gjorde en bra promo.
Och vad hade vi mer då? Kalito håller på att kämpa för att få bli en del i Judgment Day. Hjälpte JD och Balor att vinna då, bli första utmanare. Det var någon tag team sudden death match där mellan New Catch Republic, Judgment Day, Creed Brothers och Authors of Pain. Men det känns inte som att de bara karbonkopierar JD McDonalds sätt att försöka ta sig in i Judgment Day med Kalito.
Jo, det gör de.
Jo, det gör de väl. Och jag tycker att det är lite klurigt det där, för nog för att Damian Priest, han försöker liksom vara regelrätt på något sätt, och de ska inte göra brytas in i hans match och han klarar sig själv och så vidare. Men jag tycker fortfarande, som jag har pratat om tidigare, att han håller på att dondera för mycket och att han blir healen av det. Så jag fattar inte riktigt hur de håller på och tänker med att de ska bygga upp honom som ett face så healigt.
Men även när han hade promon mot Drew, Raw började ju med att Drew kom in och körde en promo mot allt och alla och varför Drew förtjänar att vara mästare. Och då kommer Damian Priest in och så kör de en promo mot varandra. Han är ju inte så där superface där heller, han har ju svårt att hitta fötterna under sig för att vara en bra face champ. Och Drew är ju liksom så jävla, han är så jävla bra. Och han är ju hela tiden på gränsen. Han är ju den här jobbiga sortens heel för facebrottare. För han är en cool heel. Han är en Kevin Nash, Scott Hall heel. Så att man kan inte låta bli att tycka bra om honom. För att han bara är så jävla kung.
Mm. Men sen så har ju Triple H pratat om det gång på gång på gång också. Att karaktärerna är som karaktärerna är. De behöver inte vara face eller heel liksom, utan han är där och trallar runt i gråzonerna ganska mycket. Men,
vilken av dem menar du?
Ja, alltså, nu tänkte jag att Triple H är sitt karaktärsbyggande. Men det är ju Damian Priest som är den som är tydligast i gråzonen, tycker jag. Genom att de försöker bryta honom löse från Judgment Day, men alla är heel ändå på något sätt.
Ja, exakt. Men det gör ju att det är svårt att tycka något, tycker jag.
Ja, för de skulle ju också behöva då göra en riktig face-vändning med honom. För nu känns det också som att folk inte riktigt vet. För det är ju som att så här, men han är lite facig. Han liksom knuffar undan Balor där när de gick på J.O.S. och det efteråt. Och det. Men ändå så är han ju fortfarande heel. Alltså han gör aldrig någonting ordentligt som gör att man ska känna att okej, nu har han vänt och nu har han blivit face.
Nej, precis.
Och det kanske är det som är då Triple H-grej, men då blir det ju också märkligt och då blir det också svårt att matcha mot en sån som Drew McIntyre.
Verkligen. Och han, som Chris säger, han är ju också i gråzonen bara för att han är så frän.
Men visst var Damian Priest face ett tag, eller? Var han inte face när han hängde där med Bad Bunny och det?
Jo, gud jo. Då var han ju superface.
Och när han badade med byxor.
Ja, men då var han ju NXT när han badade med byxor.
Ja. Ja, jag har inte så mycket mer.
Jo, jag har. Jag vill ju prata om Mason Mansoor. Jag håller på att glömma den enda punkten jag hade inför dagens podd ju.
Just det, vad var det för någonting?
Ja, men först och främst, vad heter det, när jag skrev att jag ville till er att jag ville prata om Mason Mansoor, då svarade jag Anders med att man måste ju prata om de här. Är det Sudan de har varit i, Anders?
Uganda är de, eller tror jag.
Uganda, vad bra jag är. De är i Kamalas hemtrakter och brottas. För där finns det ju något sånt här gyttjebrottningsförbund. Tänkte. Nu lät det som att det var nej, så är det inte. Utan de brottas där i utan att ha haft en ring och så vidare. Och har blivit alla, inte alla, nu tar jag i. Men bland annat Will Ospreay har ju hyllat dem jättemycket för den här glädjen och passionen de har. Och då har ju Mason Mansour samlat in pengar till dem och även dykt upp i Uganda och brottats och så på deras shower, vilket de såklart ska hyllas för det är så jävla sympatiskt och fint. Men det är inte det
vi blir på jävligt glatt humör också av att se det i klippet.
Ja, oh, gud ja.
De heter SSGW, Soft Ground Wrestling i Uganda.
Så är det, precis. Fint. Kolla upp dem om ni inte har gjort det, för det är, man blir glad, och speciellt det här klippet när Mason Mansour dyker upp, tycker jag. Men jag brukar, de brukar dyka upp för mig i klipp lite till och från, och de är så otroligt sympatiska bara, jag blir så glad av att se dem. Men det,
nu pratar du om Mason Mansour här.
Exakt, det är bra, pronouns pal.
Yep.
Och vad heter det, men det jag vill prata om, och det vill jag egentligen fråga er, för jag lyssnade på när Mason Mansour pratade om hur man får betalt. Och vi har ju varit inne och spekulerat, hur får de betalt nu för pay-per-views och så vidare. Så har ni koll på hur, vad heter det, lönesystemet ser ut i WWE?
Nej,
verkligen inte. Får man inte en månadslön?
Jo, så här var det, för att de pratade ju med Maven från Tough Enough Season 1 när han berättade hur det var när han brottades. När han brottades, då hade de ju en downside guarantee. Det har ni hört talas om. Det betyder att oavsett vad som händer så tjänar du x mycket pengar per månad. Det är din downside guarantee. Men sen så får du dessutom pengar för merch, pengar för licensing. Om du brottas en show, då får du en procent av gaten. Alla shower du brottas, house shows, pay-per-views, tv-shower, allting, beroende på hur viktig du anses vara, så får du en procent av gaten. Det betyder att du vill ju se till att folk dyker upp och går på showerna. För ju mer folk som dyker upp, desto bättre lön får du. Det var liksom payment-systemet. De fick även så här en cut av pay-per-viewen och så vidare. Nu för tiden, nu får du en månadslön som är exakt likadan oavsett om du brottas, är skadad, är på tv, oavsett. Du har 1000 spänn i månad och jävla dålig lön. Men du får samma paycheck hela tiden oavsett om du brottas eller inte. Och det gör, förklarade Mansour liksom, att det blir lite konstigt. För på din tid, Maven, då fick ni ett incitament att vara på house shows, att bokas och brottas och vara ute och synas, för ni fick pengar. Vi, om vi blir bokade på en house show loop, då förlorar vi mer pengar än om vi inte skulle bli bokad. För WWE betalar bara flyg. Alla andra resor, hotellrum, det betalar vi själva. Så att om jag sitter hemma, då får jag $125,000. Men om jag skulle vara på resande fot, då måste jag ju ligga ute med alla de här expenses också. Och det påverkar inte hur många som kommer på showen eller vart jag är på cardet och så vidare. Jag får ingen bonus. Och de får ingen merch-pengar heller. De får inga licenspengar heller. Men de kan få det. Och de kan få från house shows och så vidare också. För då fungerar det så här att du har en hink. De kallar det för the bucket system. Då har du en hink och säger att du tjänar $125,000. Då är den här hinken $125,000. Och varje gång du brottar sig på tv eller säljer en tröja och så vidare, då lägger man en osynlig summa i den här hinken. Då. Den här hinken börjar fyllas upp med de här royalties och så vidare. Tills den har nått 125,000. Du liksom har dragit in så mycket pengar som du är värd till företaget. Då det som liksom rinner ur hinken sen, det är pengar som du får utöver dina, de här, den klassiska månadslönen. Men då förklarar de så här att om det var så att du kommer nära toppen på den där hinken, vi säger inte att det är så här, men det kändes ovanligt ofta som att då helt plötsligt så, ja men ni behöver inte komma på den här house showen längre. Att när man närmar sig toppen, då slutar man bokas. Och sen så blev det en ny månad.
Fan. Då nollställs allt. Det är som när man är nära högkostnadsskyddet på någon jävla medicin man har. Så tänker man, fan, perfekt. Nu jävlar, så bara, nu är nytt räkenskapsår. Du missade med 10 kronor. Sen är man tillbaka på noll igen. Men okej, men det där låter ju som ett jättepissigt system.
Verkligen. Men framför allt så är det ju så här, Jag vet inte hur bra det var innan så här, men då hade de i alla fall ett incitament att brottas. Att de fick mer betalt när de var ute on the road. Och att det var liksom, fan, jag vill ju bli bokad på den här house show-loopen så att jag får lite mer klir i kassan. Liksom. Jag vill bli över så att jag säljer t-shirts och så vidare.
Men det där, är det något grundsystem det där? För det måste ju ändå vara individuell sättning. Men jag kan inte tänka mig att Cody har en sån konstig deal, exempelvis. Nog för att han då säljer för sig svin mycket merch och då får han in massa pengar där då.
Exakt, han säljer merch som fyller upp den där hinken och då trillar det över. Men det måste ju trilla över, och om du inte bokas på TV, då har inte du brottats den matchen den veckan, då får du inte in någonting i den där hinken. Och beroende på liksom, om du är i en situation där du inte har merch som säljer, Mason Mansoor till exempel, så kommer ju inte det fyllas med det där på något sätt. Så de får ju bara genom att ta mycket matcher och vara på house shows, och sen helt plötsligt så slutar de få det.
Just det. Och så är de kanske inte heller några namn som gör så mycket skillnad ifall de skär bort från House Shows när hinken börjar närma sig kanten.
Exakt.
Och som det är Otis som ändå kanske säljer lite tröjor. Men sen då när det börjar närma sig kanten, då bara slutar de boka Otis på House Shows.
Ja, exakt. Men sen berättar de också, för att då de fick frågan, ta folk steroider? Och då bara, ja alltså, steroider är ju ett så jävla vitt begrepp. Men det är ju klart att folk tar performing enhancing drugs och folk är ju på cykler. De är inte dumma i huvudet liksom. De försöker ju se bra ut. Jag tyvärr får ju muffinmage, säger ju man så. Det spelar ingen roll vad jag tar. Så jag kan ju inte ta. Jag får ingen bra kropp. Jag är sämst kropp. Och vad heter det? Mace bara, jag är genetiskt gudabenådad. Så jag behöver inte. Jag ser så här bra ut. Jag var kung. Men då berättar de att de har ju den här wellness policyn. Att det är random tester. Det har de på riktigt. Folk blir ju testade för såna här droger. Men de är ju på cykler. Och så heter det, så säger man så också att, ja, och de är ju random. Precis som det är random på flygplatserna. För jag blir tagen lika ofta för de här random performance enhancing drugs-testerna som jag blir på flygplatserna för att jag heter Mansoor och kommer från Saudiarabien. Jättemärkligt att just jag, som de vet är ren, hela tiden blir slumpvis utvald. Och jag tycker inte de säger det med bitterhet, ska jag säga. Jag tycker de verkar svara väldigt ärligt och liksom med glädje och liksom skratt kring det hela.
Och det kan ju ändras, men också för att Meltzer har snackat för länge sedan om att de är random, de här testerna, men att de blir varnade 4 veckor inför att nu kommer testet komma random. Och de liksom har ändå tid att fasa ur skiten i kroppen.
Ja, exakt.
Och de kanske inte testar så många som är, vad heter det, precis på väg från skada heller.
Nej. Jo, men det sa han också, att du får ju såna här utskrivna om det är skadad och så vidare. Då spelar det ingen roll om du testar, då har du ju ett recept. Så då är det okej. Alltså, så folk, det är självklart användare, men det gör de ju inte bara i wrestling. Det är andra liksom combat sports och sporter och så vidare. Men det som gjorde mig gladast, det som fick mig att vurma mest, och ni får ursäkta, jag har pratat länge om de här nu, jag ska runda av, men det är ändå när Maven frågar liksom, ja men vem är det som är locker room leader och liksom hur gör ni när ni festar nu för din, vad händer? Och då berättar Mansoor att liksom bara, oh, nej men jag kommer ihåg en gång att Kofi Kingston stod backstage när vi var på Europa-turné och så tittade han på Xavier Woods och säger han, fan det är vi som är Undertaker va? Är det vi som måste hålla på att bestämma och grejer? Satan vad gammal vi har blivit. Ja, vi måste styra upp det här. Så då fixar de, man så ringde en snubbe som hade lite grejer och så vidare. Och då ser man hur Maven börjar bli lycklig. Då visar det sig att de här grejerna, det var ju dubbelbottnad pizza, Robert. Och så, stängde de in sig i ett konferensrum och spelade tv-spel till 4 på natten. Och bara satt där.
Sa de verkligen dubbelbottnad pizza? Det känns som att dubbelbottnad pizza, det existerar inte.
Men sluta,
det är
med din,
pizza bara.
Sluta med din magkänsla nu, Anders. Jag kryddar ju den här. Det var ju cheese-crusted kanter, såklart.
Och det finns inte här dock.
Låt mig leva i dubbelbottnad pizza föreställningen nu, Anders.
Exakt! Party pooper!
Och jag åt ju dubbelbottnad pizza. Senast jag beställde pizza här nu förra helgen tror jag. Då så beställde jag en dubbelbottnad pizza också. Så att jag levde mig tillbaka till Härnösand.
Jag ska banne mig gå och beställa en sån nu. Jag ska också klicka på Mavens tumnagel, för den kommer också ofta upp i mitt YouTube-flöde. Och så är det någon sån där han så här förklarar hur man tjänar pengar i WWE och såna saker. Så här ser kontraktet ut i WWE. Och det är inget kan få mig att känna så mycket som att jag vill stänga av som att se Mavens tumnaglar. Så det här gjorde mig på gott humör. Nu kan jag ändå... Jag kan ändå klicka på de där tumnaglarna och ge den en chans då. För det där lät ju toppen, hans prat med Mansoor.
Ja, men just med dem är det supermysigt. Och jag tycker det är kul att vi ändå har förtydligat hur lönesystemet ser ut. För jag har ju undrat kring det, så det var jättekul att få en förklaring.
Mm. Och, men det känns som sagt som att Maven, han har blivit ett internetfenomen nu på slutet. Han är överallt på YouTube.
Ja, är det inte bara det att han betalar väldigt dyra Google Ads-kostnader?
Och så är vi rakt i målgruppen, Anders. Algoritmerna träffar klockrent.
Ja, säkerligen. Jag tänkte innan vi avrundar, för att jag antar att vi håller på och lider emot det nu. Så nästa helg så är det ju dubbelshow. Det är King and Queen, Queen of the Ring, och det är Double or Nothing. Så att det är lördag och söndag. Och då, det innebär att tipset kommer vara sammanslaget.
Dubbelbottnat
tips också. Så det kommer vara, vad heter det? Vad kommer vara helgens längsta match? Vad kommer vara helgens kortaste match? Och så vidare. Så jag kommer slå ihop båda galarna till ett samlat tips.
Spännande! Satans vad mycket poäng! Det kommer vara så spännande då ju.
Jajamän, så var med och tippa nästa vecka.
Hörrni, detta om detta. Vi hörs.